Höga serier är en ideell podcast som drivs helt ur vår egen ficka. Vi tjänar inga pengar som helst på den här. Däremot så tjänar vi lite pengar om ni köper serier av oss. Så vill ni stötta podcasten så blir vi jätteglada om ni köper serier av oss via prempa.nu. Det går också att stötta oss genom att köpa våra specialpodcasts på olika teman som man kan hitta på hogavserier.bandcamp.com. Tack för att ni lyssnar! Hej och välkomna allihopa till Hög av seriers 169 avsnitt med Anton Birvall,
Fredrik Kaplan,
Anders Lundgren.
Anders Delay Lundgren som vi kallar honom för. Det är en liten paus efter
det här. Jag tror
ibland så klipper jag bort den pausen, ibland så låter den ligga kvar.
Det är en dramatisk paus.
Ja. Pregnant paus.
Exakt.
Idag ska vi prata massa kul. Bland annat så ska vi prata om Ed Brubakers nya serie. Som utspelar sig i Hollywood, som vi alla läst. Oj, ursäkta mig. Vi ska prata Shadows of Innsmouth nu så här i Lovecraft-dagar. Veckan innan det är Lovecraft-festivalen sätter igång.
Dagarna innan faktiskt.
Ja, just det. Det är torsdagen som...
Torsdag den 2 oktober sparkar igång.
Precis, så det är bara några dagar kvar nu.
Ja, precis. Filmvisning. Då bland kommer att se den fantastiska dockfilmen The Narrative of Victor Karloff av Kevin McTurk.
Mm.
Med bland annat Elijah Wood i röstrollerna.
Oj då. Elijah. Och sen var det nog mer. Nej, det var Charles och Winsman som vi ska samlas. Sen har vi lite annat smått och gott.
Ja,
också, som var jag. Men vi tänkte börja. Vi hade ju ingen genomgång av vad man ska köpa i september.
Nej.
Utgåvan av previews. Vi kan väl säga så här: det ni ska köpa i septemberutgåvan av previews är Batman 66 på Blu-ray, om ni har en Blu-ray-spelare som kan spela amerikanska Blu-rays. För boxen släpptes ju så att den kommer strax innan jul. Så det är bara att gå in på preppa.nu och höra av er, så fixar vi det här åt er. Men vad är det vi ska vad är det man ska beställa i oktober då, Farbror Fredrik Kaplan? Har du några idéer eller tankar om?
Ja, jag har tips till er.
Ja, jag har
också tips till er. Ja,
just det, att vi ger en tidning till
vardera.
Ja, så nu tar jag fram min digitala fusklista.
Ja, jag har lappen framför, så jag börjar. I oktober månad så ska man ju rimligtvis beställa serier som man vill ge bort i julklapp.
Ja.
Och därför har jag min lista har en litet tema.
Oj.
Så till Anders så ger jag självklart The X-Files Xmas Special.
Ja.
Jultidning med X-Files
till Anders. Tänk om de här spökena som stal julen kommer tillbaka. Det var ju faktiskt ett riktigt bra julavsnitt som X-Files gjorde en gång till. Ja.
Julavsnitt brukar ju vara rätt bra.
Ja, The Ghosts Who Stole Christmas.
Ja. Bra, bra. Till Freddy får a DC Universe Christmas TP som är någon slags samling av massa julhistorier i DC-världen.
Wow.
Och till mig själv så blir det ingen jul, utan det blir lite jul, eftersom att det är Serafim 2666133 Wings.
Ja, jag tror
trade paperback och av Satoshi Kon och Mamori Oshii.
Just det.
Bra killar.
Det vill säga precis. Ghost in the Shell regissören och min favorit julfilm genom tiden, Tokyo Godfathers regissören.
Där fick han in det
jultema.
Wow.
Snyggt.
Ja, precis. Jag tror att det står att det ska vara 266,613,306
vingar.
Jag tror också att det är rätt.
Nej, det är 26,600,000.
Ja,
crap. Hur vidare. Men i alla fall
många vingar.
En manga av två väldigt duktiga anime-regissörer och mangatecknare ska man säga.
Ja, precis. Den ser riktigt fin ut.
Så den
är en ny
Det är en ny utgåva, tror jag. Jag tror att den är säkert gammal.
Men det såg väldigt fint ut även de illustrationer som är.
Nej, Satoshi Kon var salig åminnelse. Väldigt duktig tecknare.
En man som rycktes ur tiden alldeles för tidigt.
Ja. Jag har ju läst tidigare Alström honom.
Ja, precis. Men recenserar du det här till
och med? Ja, precis.
Så jag vill säga att generellt, jag har beställt, jag tror att det är min rekordbeställning via prempa.nu i oktober månad. Jag tänker inte berätta om allting annat jag ska beställa, men det var väldigt mycket saker jag skrev ner på min lista. Och det var mycket roliga julgrejer utöver det här. Så jag ska försöka komma på om jag kommer på någonting mer medan ni läser era listor.
Jag kan ta här Anton.
Ja.
Till dig så tänkte jag att vi gladdes ju åt fortsättningen på
Nu blev Freddy en knarrig dull.
Big Trouble in Little China.
Big Trouble.
Ja.
In Little China.
Precis. Så vad passar då bättre än mer tecknad
John Carpenter.
Ja, och John Carpenter i Escape from New York nummer 1. Yes.
Tyvärr inte skriven av John Carpenter.
Men ändå.
Ja.
Den
är på listan.
Den är på listan.
Jag såg faktiskt rätt nyligen en film som jag borde ha sett för länge, länge sedan, men man måste spara någonting gott till senare. Och Attack on Precinct 13 hade inte jag sett förut.
Nej, jag har faktiskt inte heller sett den. Det är en fläck på min karta.
Jag har bara sett remaken och den var inte dålig, så därför är jag nyfiken på original.
Ja, du måste... Ja, du får se den om du vill.
Ja.
Du behöver inte glömma
den. Ja, men jag ser gärna originalet.
Ja, men vi måste se originalet. Det var så jävla bra. Ja. Så oerhört bra soundtrack. Ja.
Oj,
vilken film.
Ser det.
Vilken film.
Oj.
Ja, men det var en... Passus.
Det var till Anton, till Anders.
Ja.
Så tänkte jag att tidningen med nu åka titeln Bitch Planet skulle passa dig.
Ja, just det. Ja,
som en slags exploitation riff på kvinnofängelser och sci-fi.
Ja, jag har ju redan varit inne där på Prison Ship Antares.
Exakt. Ja. Så att jag tänkte, du eftersom du redan är inläst, så tror jag att det här skulle vara bra. Och du har inte läst mycket av Kelly Sue DeConnick.
Nej, det har jag inte.
Så att, nu är det dags.
Ja, nu det kan jag ställa upp.
Ja. Och till mig själv.
Ja.
Vad blir det då till Farbror Freddy? Jo, The Valiant nummer 1. Från serieförlaget med samma namn. För jag har nämligen noll koll på vad de sysslar med. Och det nu kommer en helt ny miniserie som introducerar
serieförlaget
världen.
Serieförlaget heter alltså Valiant också.
Valiant.
Ja. Okay.
Som prins Valiant.
Mm. Precis.
Jag kan rekommendera dig att kolla på Shazam.se där några av mina kära skribentkollegor faktiskt har gjort en liten guide till Valiant.
Perfekt.
Så kan du kolla in också.
Jag kan rekommendera att hålla dig så jävla långt borta som det går från den animerade filmen Valiant om en brevduva. Det är nog det värsta
om en brevduva.
Brevduva under andra, den är helt värdelöst.
Jag har en massa kartor med dekaler från den filmen som du kan få för dig om du vill. Som jag har sparat på min tid på SF. Bio.
Om brevduvorna alltså.
Ja, precis. De kommer stiga i värde och det är min pensionsförsäkring kan man säga.
Ja.
Men innan jag går i pension så tänker jag följande gåva vill jag ge till er i jul.
Mm.
Anton Bjurvald, jag tycker att du ska läsa en serie om Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistics Division.
Shield!
Shield, ja, precis, tack.
Sounds like somebody really wanted it to spell Shield.
Ja, Mark Wade och Carlos Pacheco.
Uh-huh.
För vi pratar ju ofta om det här och gnäller med rättmätig vrede på serier som har blivit dåliga filmer.
Uh-huh.
Och nu är det ju en tv-serie som nu blir en förhoppningsvis bra serietidning. Men det skulle bli intressant att höra vad du ska göra om det lyckas
återskapa magin.
Ja, återskapa magin från den här tv-serien.
Mm. Ja, den börjar snart.
Säsong 2 börjar snart.
Oh.
High Octane Adventures in the Marvel Universe.
Den har jag också redan på listan.
Ja,
bra jobbat. Pricka in allt.
Och vad till?
Till Fabio Freddy.
Ja.
Jag tycker att du ska läsa Garbage Pail Kids comic book Puketacular.
Precis, den är på min lista.
Ja, du ser.
För att vi pratade om det här nyligen att jag inte har sett filmen.
Nej, just det.
Om Garbage Pail Kids,
men har inte heller sett.
Trots att jag är stort fan av korten.
Ja,
korten som jag,
de var 80-talets Mars Attacks kan man säga.
Exakt.
Förbjöds av hem och skola i Sverige och sådär.
Det gjorde de bara ännu bättre.
Ja, det blev mer den förbjudna frukten smakar så mycket sötare.
Ja. Mm.
Som jag brukar säga.
Som en slags springare till alla barnen historierna som plågade i alla fall min uppväxt.
Ja, absolut. Ja. Lågstadiet var jag.
Ja. Och till mig själv då, till julklapp, då ska man ju ha en fin konstbok och bläddra i. Och jag har tänkt investera i då The World of the Witcher. Från Dark Horse Comics. För att jag gillar ju Andrzej Sapkowskis fantasy. Häxkaren som man får heta på svenska tycker jag är fint. Ja. Rejält namn.
Häxkaren
Geralt of Rivia.
Ja.
Mm. Men nu
har du spelat spelen någonting?
Ja, jag har spelat det första spelet en hel del.
Trean kommer snart och både tvåan och trean har ju varit tvåan har blivit väldigt praised.
Ja,
tyvärr, bara till en tv-spelskonsol
jag inte har. Som jag spelat och det är ju riktigt bra.
Ja.
Fint.
Ja. Men trean ska till och med vara bra också. Ja,
det tror jag snackas om. Bara man har kvar det, att man kan träffa damer och allt, ja, sånt där. Det som gjordes det första spelet
det,
så bra.
Det är det viktigaste. Ja. Ja. Softcore porn i någon form av, ja, samlade kort med halvnakna damer.
Ja.
För det är vad spelarna vill ha.
Ja, de räknade med det. Ja. Och det var mycket riktigt väldigt, väldigt fint att det inte bara handlar om
blod och död
utan även om lite kärlek.
Ja, vad härligt.
Ja.
There's a silver lining to every cloud.
Ja,
ja, men det är bra. Ja, det fanns ju rätt mycket coola saker som var på gång.
En sak som jag vill lyfta är att nu kan man faktiskt beställa Hugo Pratts Corto Maltese böcker på engelska. Första kan man beställa nu i oktoberkatalogen. Vilket jag vet inte, de har ju varit ganska svåra att få tag på svenska och engelska, tror jag.
Mm.
Ja, det kom ju ut Corto i Afrika från Colique förlag härom året. Men det var ju första gången på 20 år som det släpptes på svenska. Och jag menar, det är väl ingen som har lyckats få till en sån här som de på franska kallar för l'intégrale, alltså att allting släpps liksom i svit.
Exakt, för jag tror att de kommer göra det nu i USA i alla fall.
Ja.
Så att om man är intresserad av det så borde man haka på. Ja. Ja, precis. Jo, men och det gäller, vi märkte ju att det var vissa volymer, var det Hermans Jeremia.
Ja.
Var det första boken som
gick ut till 500 x worldwide, så att den sålde slut ganska fort.
Ja. Så att det gäller att haka på.
Ja.
Mm. On the boat, helt enkelt. Ska jag lägga till att jag beställde bland annat Krampus volymen som jag pratade om i förra julavsnittet, tror jag.
Ja,
för den har nu då har de sparat på att släppa den som TP. Jag tror jag kanske släppte den som hardcover, men den kommer, som man kan beställa den till
förstås
TP. Och sen var det lite fler andra julhistorier. Harley Quinn får en Christmas special som jag förstås köper, det som att jag är lite dum i huvudet.
Jag förstod det.
Ja, man är ju en glatton för punishment med vissa figurer. Att man bara hoppas att det ska bli bra nästa gång. Liksom.
Ja, nu har jag ju slutat prenumerera på Harley Quinn-serien. Mm. Och nu har jag så här, nu är det med Power Girl de senaste numren. Det här är ju, varför slutade jag? Och så vidare.
Ja, jag förstår.
Sen ska jag lägga till också, det här har inget med serie att göra, men i PU-skatalon kan man också köpa ett av förra årets bästa tv-spel, kommer som brädspel, nämligen UFO-spelet.
Ja, just det!
X-Com, ännu mer known.
Ja, precis. Och det spelet kan man alltså köpa, så släpper de i brädspelsvariant som man kan köpa via Prevan.
Ja, det är ju massa coola grejer.
Utom om man bor i Storbritannien, Tyskland, Frankrike eller Holland, tror jag. För de har egna distributörer. Men i Sverige har vi inga sådana direkta
Sweet!
Så därför kan vi beställa från Prevan. Så jag tänker göra det. Blindköpa det spelet. Det kanske är skit, men det är kul. Vissa grejer är värt att blindköpa. Som jag då, som till exempel köper Batman 66 TV-serien på Blu-ray utan att veta om jag kan spela den på mina maskiner.
Nej, men man är who dares wins.
Faktiskt. Jag tänker redan nu flagga för att jag arbetar hårt för att vi ska göra ett specialavsnitt av hög av seriefilm.
Det kan bli vårt längsta avsnitt någonsin.
Ja, vi går igenom alla
120 avsnitt.
Det är ett löpande kommentarspår på hela box.
Alltså 120 avsnitt av 22 minuter. Det blir rätt långt.
Ja, det blir det. Ja. Men vi är redo för den utmaningen.
Ja.
Men only hole in a donut.
Den är bra. Ja. Ska vi gå på vår samrecension då?
Det tycker jag.
Ska vi börja med den som vi alla har tuggat på?
Nej, ja, eller så kan vi avfärda lite snabbt.
Ja, det gör vi. Vi börjar med Skuggan efter Innsmouth.
Ja, Lovecraft-veckan. Och det här är ju en titel som känns som en riktig no-brainer. Vi har sugit på den här sedan den kom ut i april, men vi fick den väldigt sent.
Ja.
Av någon anledning. The Shadow of Innsmouth. Känns som att någon borde ha tänkt på det här tidigare, men det hade de inte. Alltså, det är ju Walter B. Gibsons Mörke Hämnare som av en händelse råkar mellanlanda i den här östkuststaden Innsmouth.
Ja, han fick problem med sitt flygplan.
Ja, precis. Han har Margo Lane. Och där så får man anledning att hänga med människor vars namn den som har läst Lovecraft-novellen med samma namn kommer att känna väl igen. Tyvärr inte på Gilman House Lounge, utan den här baren de hänger på heter någonting annat, och hotellet.
Ja, de kan inte vara helt efter.
Nej, det var lite synd.
Ja.
Men i alla fall, ja.
Det låter inte som att du är jättenöjd, Anders.
Nej, tyvärr. Det här är ju, alltså, här, man har den här premissen. Man hade kunnat göra någonting.
Det kände du med att du Lovecraft.
Ja. Och man får ju hela grundnovellen på ett så här ganska flashigt uppslag.
Precis.
Återberättad då, som en sägen som finns i stan då. Men det är väl det enda som är bra nästan i den här. Det är
jo, när man jag gillade Lovecraft. Ja, men precis, jag gillade det. Första delen tyckte jag ändå var, första halvan var rätt nice ändå. Ja. Jag tyckte det var lite mysrysig, precis, man, även om man kan allting liksom.
Ja,
så bara oj, vad kommer hända nu? Bara, oj.
Ja, hur ska de få till det här? Sen det tråkiga är att de att det hela blir ju bara ett Scooby-Doo avsnitt.
Exakt. Och det, alltså det är verkligen det, ja. Fast, och då faller liksom allt så jäkla platt.
Ja, fast skrivet av Ron Martz och tecknat av Ivan Rodriguez.
Mm.
Som ju inte har någonting med Scooby-Doo att göra. Så att, då blir det väldigt... det blir faktiskt väldigt dåligt. För att så jag är uppvuxen med Scooby-Doo, älskar Scooby-Doo. Ja, those meddling kids. Va? Ja. Och hela det där. Men när man får det till en The Shadow och... Lovecraft, som är två av de hårdaste kulturutredningarna, så finns det liksom det smälter inte ihop, det funkar inte. Det ska inte vara gummimasker och tokiga gangsters på det här sättet, tycker inte jag.
Nej.
Och alltså, nu blir det spoiler för en sågning.
Det ska jag inte läsa ändå.
Så nej, alltså sista två sidorna är ju en så här wink wink nudge nudge metablinkning som bara...
Nej, det var jättetrött.
Man stänger ner, jag stängde igen tidningen och bara... Nej, fan.
Det var precis så jag kände också. Ja. Mm. Det var verkligen så här, men precis. Jag kan inte.
Nej. Så att det här ligger ju mellan en ett och en tvåa någonstans.
Jo, liksom. Precis.
Så att det är ju ändå, det är kompetent utfört, exakt. Men jättedåligt.
Ja, men så det blev en svag tvåa för mig.
Ja,
undvik liksom.
Ja.
Eller läs på egen risk.
Ja, för det var bättre som en ordvits än som en serie.
Ja, ganska tjust omslag.
Ja.
Vilken perfekt
tag. Ja, men det är verkligen
så blurb på omslaget ett album så.
Ja.
Mm. Ja, okej, men då går vi vidare till någonting som i alla fall jag uppskattade mer än vad ni uppskattade Shadow of Innsmouth, nämligen The Fade Out av Ed Brubaker och
Sean Phillips och Betty Breitweiser, deras penseldragare.
Det vill säga Fatal-teamet slår till igen.
Ja.
Och det här är alltså en historia som utspelar sig i Hollywood.
Mm.
I en extrem noir. Alltså extrem säger ungefär som att det är överdrivet, men det är verkligen, det går inte att få det här till någonting annat än noir, om man säger så.
Nej. 40-talets Hollywood.
Exakt. Precis, och med en berättarröst som är väldigt, tycker jag, väldigt kompetent och bra utfört, men som nästan ligger på gränsen till att det är en parodi. Alltså för att den är så otroligt tydlig noirig sådär. Jag tycker om den jättemycket, men jag satt nästan så här småskrockade för mig själv för att jag gillade det, men samtidigt var det så här, ja, det blir inte, alltså det är så här, det var nästan så här att det var, vet du det, Kalle Hammar i Kalle och Hobbe som hade kunnat haft liknande sådär. Men jag tyckte att
men så är det ju med noir, eftersom det verkligen är känslouttryck uppskruvade till sin högsta volym på något sätt. Då blir det ju, då ligger man ju hela tiden nära patetikens gräns liksom. Men som sagt, när det blir bra så blir det ju så mycket bättre, för de har skrivit på något sätt utan utsnöt liksom, för att man det är ju utlämnande på något sätt om man satsar så hårt.
Ja.
Även om det är ju, i vissa noir-historier så blir det ju som någon så här sköld för bryr sig inte det, men ja.
Men jag tyckte det var jättebra. Jag påmindes av för mig påminner det här om två av mina favoritförfattare, den nordirländske Colin Bateman heter han, inte Patrick Bateman, det är någon annan. Colin Bateman som har skrivit väldigt mycket bra serier om en väldigt svarta böcker om livet i Nordirland, framförallt i Belfast under The Troubles och efter då konsekvenserna och sådana saker. Och den andra är Dennis Lehane som har mästerligt beskrivit Massachusetts med omnejd också. Både från tidigt 1900-tal och modern tid och sådana saker, bland annat Mystic River och Gone Baby Gone. Sådär. Och jag kände att det var både deras skrivstil och sätt. Och det här är egentligen första gången som jag läser Brubaker i hans, vad som är, på något sätt det ni har verkligen hyllat honom för. Ja. För även om det var väldigt noirigt i Velvet, så känns det ändå, det var mer en agent noir.
Ja, absolut.
Det här är ju noir noir liksom.
Ja.
Så det första jag känner när jag läst klart är att jag har fem album heter Fatal att ta mig an liksom. Även om det är mer skräcknoir, så känns det ändå som att det är väldigt sugen på att läsa mer Brubaker liksom.
Det är verkligen mer rent. Ja, jag gillar ju verkligen miljön också, där 40-tals Hollywood, det är ju ascoolt verkligen.
Ja. Och då får också in den här smutsiga liksom. Det här hur, vad heter det, filmbolagen behandlade sina skådespelare, eller The Talent som det kallas för, under 40-talet.
Ja. Man får ju, man kommer ju att tänka på det här som uttalandet som tillskrivs Alfred Hitchcock. Jag sa inte att skådespelarna var boskap, jag sa bara att de ska behandlas som boskap.
Just det, ja.
Klassiker.
Ja. Ja. Men för att det, för mig så, jag har ju mer läst James Ellroy än de författare som du nämner, så att det är ju det som jag associerar med honom. Men det är väl det som de har gemensamt, är väl just att det är så här, så svart som det kan bli i sin människoskildring
och... Men ändå med en, tycker jag, med en humor som gör det hela inte tokdeppigt liksom. Det finns ändå någonting att haka i för mig och hänga upp sig på liksom, så där.
Jo, för det är ju inte någon, alltså, ja, men som du säger, det finns ju någon mänsklighet kvar. Det är ju inte som som i och för sig är ett helt annat typ av djur, men cross liksom,
där man bara, där det bara är total mörker.
Ja.
Totalt jävla mörker.
Men det här finns ju någon, det är ju någon galghumor, för det är ju väldigt starka figurer som dyker upp, som man bara får en känsla för dem bara via en scen, som den asfull ex-manusförfattare som huvudpersonen ska hjälpa hem liksom. Och han har varit med i så här fem rutor och man fattar precis vem den där jävla snubben är.
Ja, men precis.
Man kan nästan dra en linje till sitt eget liv när man har liknande människor.
Ja, jo.
Eller folk som beter sig på samma sätt.
Ja.
Jag tycker också det är schysst att han, det här, jag är väldigt svårt för berättarröster. Jag tycker att det kan bli, jag tycker att det kan bli lite, man använder det som en stylta istället för hjälpmedel, mycket så att det ibland blir väldigt 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 tomt.
Ja, exakt.
När man ska höra någon berätta om premisser och saker. Men vad jag gillar med berättarröster som får till det bra, det är när man har en berättarröst bland annat som i Kiss Kiss Bang Bang, som Shane Black skrev
filmen
med Downey Jr. Och Val Kilmer, där berättarrösten liksom rättar sig själv och kommenterar sitt eget kommenterande och sådana saker. Här har vi det att han såhär, vänta, jag ska berätta om det där, men jag har en annan grej jag vill lägga till först. Det är ju väldigt noirigt liksom, sådär, men jag tycker att det är schysst. Så det är egentligen det enda som jag hade lite svårt för med den här, när jag läste den, det var att jag kände att jag inte riktigt hängde med på alla karaktärerna.
Men jag kanske, men vem eller vad?
Ja, men precis. Jag kände att det var lite, men jag kände att det, jag tror att det rätar upp sig för mig i alla fall, kommer rätta upp sig med fler nummer, så man får lite bättre koll. För för mig kan det ofta vara så att när jag läser liksom, när man inte får allting beskrivet direkt, vilket inte är det bästa, men så kan det vara så att tidigt i sådana historier så kan det vara lite så här, okej, nu hänger jag inte riktigt med. Men sen när berättelsen pågår så får man ett bättre koll. Så när man ser om en film för andra gången eller läser om en bok för andra gången, så har man mycket bättre koll. Och det känner jag att det var det enda som jag gjorde att jag hakade upp mig på i den här, när jag läste den här serien. Annars så det flöt på som en matig bourbon liksom.
Jo, för det är ju, sprit spelar ju en väldigt stor roll för intrigen också i den här, just för att det hela sparkas ju igång av att den huvudpersonen, som också är en lite lätt dekad manusförfattare, har varit på en riktig bender party när allt måste drickas av en person, tycker den personen. Så han har bara vräkt i sig mycket sprit som helst, har extremt vaga minnen, och vaknar i en för honom okänd del av staden i en okänd lägenhet. Och någonting väldigt dåligt har hänt helt enkelt. Ska vi inte avslöja för
mycket? Nej, precis.
Och sen så handlar ju resten av det här numret då om hur han försöker dra sig till minnen. Jag känner kallsvettiga ångesten. Eftersom jag tyvärr själv,
minns mer och mer.
Själv har varit med om liknande bläckor, men lyckligtvis
inte riktigt samma konsekvenser.
Det har inte slutat lika illa eftersom jag har någon impulskontroll kvar. Men med just det här med att försöka minnas vad som hände samtidigt som man mår jävligt dåligt, det är verkligen...
Men det är skillnad
på... Kallsvettig bara av läsaren den här.
Du är å andra sidan en väldigt friendly drunk också.
Ja.
Det finns ju de som blir argsinta när de blir fulla. Det har jag aldrig uppfattat dig som. Så det kan ju bidra till att dina bläckor inte har lätt gått de här vägarna. Man säger.
Nej.
Jag vill lägga till, jag tycker att tecknarstilen i kombination med hur bilderna är komponerade och sånt gör att man hör nästan den här liksom virveltrumman. Man hör den här svaga saxofonen, lite pianoklink. Och sen finns det ju på 3-4 ställen i den här serien när fokus bara... Så att man hör nästan det här, den här skärande noten som gör, som finns när någon upptäcker babam, den grejen. Fast det finns ingen musik, men jag hör ändå de här signalerna. Och det är ju fantastiskt bra hur han lyckas. Det är framförallt den sista twisten när han, ni vet vad som händer på den här sidan. När han kommer på någonting. Då kände jag som att jag liksom så här. Och det är inte ofta man läser serier. För att när man läser serier kan man läsa alla bilder samtidigt. Det är inte ofta som man är så fast i någonting så att man blir förvånad.
Jag bara hoppa till att
Det är jobbigt. Inte är på en page turn heller.
Nej.
Utan det är på högra sidan på ett uppslag liksom.
Och sen, men sen då hajar man till som fan när man läser
riktigt
det.
Skickligt gjort alltså. Jag betyg skulle man kunna sätta 4,5 skulle jag göra. Det här är nog ett av de bästa första numren jag har läst på mycket mycket
längre. Ja, det är väldigt
så att jag är väldigt nöjd med det här.
Sen ska vi säga någonting om upplagan också, att vi beställde ju den här Movie Magazine edition som är extra lång och stor, ser ut som ett gammalt filmmagasin från epoken då. Jag kan verkligen rekommendera den, för den gav ju mer av det som jag snackade om, Sean Phillips arbetsstrategier och sånt där. Att han tar liksom center stage här och visar ännu en gång att han är en glutton for punishment, för han har ju ritat huvudpersonen så att han ser väldigt mycket ut som honom själv.
Det har jag inte tänkt på, det är sant.
Nej, men så drar han verkligen sig själv genom mangen igen. Och det finns ju en annan annan serietecknare, huvudperson i Criminal som också är jättelik Sean Phillips, som du verkligen går åt helvete för. Så det är lite roligt att han är så här. Han vill sätta sig själv i onda situationer.
Kanske då använder sig själv som förlagare liksom.
Lättare när man ska göra grimager och sånt framför spegeln för att få till dig så här,
precis. Det är en del det, han använder sig tydligen mer av photo reference än vad jag trodde. Vilket är intressant, för men det är ju gjort på ett bra sätt då, för att det ser ju aldrig kalkerat ut.
Nej, exakt.
Men eftersom man lägger till så pass mycket av sig själv. Men det var intressant, det är ju för när det är, i och med att det är en sån period piece, så vill han ju att alla detaljer, de hänger på The Brown Derby, den legendariska restaurangen, krogen då, istället för att säga Hollywood hideout för många. Och det är väl att han vill att de ska vara så korrekt återigen.
Jo, de verkar ha jobbat väldigt mycket med att det ska vara väldigt noga. Brubaker har ju en egen research assistant liksom.
Ja, precis.
Berättar ni efterordet sen. Alltså som jobbar för att få till alla detaljer rätt. Och det är ju helt otroligt.
Det vill jag säga. Jag hann inte läsa den här
artikeln
efter. Var den värd då?
Definitivt. Alltså den sätter ju seriens historia i ett väldigt intressant perspektiv, just det med att där får man ju en verklig händelse som påminner om vad figurerna i serien är med om. Men tyvärr en skådespelerskas karriär som slutar väl tragiskt med att hon tog livet av sig. Och sen så bygger ju den här storyn också rätt mycket på biografiserande, ska man säga. Inte självbiografiskt material, men Brubaker är ju släkt då med ett par som var riktigt stora i Hollywood. Skrev några så här riktiga noir mästerverk som vi kommer återkomma till i en framtida recension. Men så att det här är ju verkligen the complete package. Jag vet inte, du läste också en sån specialutgåva.
Ja, precis. Ja.
Så jag vet inte hur den hur den vanliga är, så att säga, men vanligt serietidningsformat. Här är det ju stort, och där tjänar verkligen teckningarna på. Så att
precis lite större.
Om ni har möjlighet att skaffa den här specialutgåvan, så är det verkligen värt det, just för att man får mer av allt det göttaste.
Och sen var det, jag kände så här när jag läste den, så här, åh vad skönt att när Ed Brubaker och Sean Phillips får fria tyglar, så blir det inte bara så här, nej, nu gör vi vad vi vill.
Nej, precis.
Det, liksom är så här, det känns som att den var väldigt tight redigerad.
Ja. Nej, men jag
det var av de två eller av en tredje part, det vet jag inte. Men det kändes som att ibland så kan det vara så att genier, när genier får fria tömmar, så blir det lite, det blir lite för mycket.
Liksom. Ja, och här, ja, precis.
Jag menar, det är ju en extrem noir det här, alltså, i sin, i hur mycket noir det är.
Jo, precis. Om man ska ta en likartad grej då, det här med när David Lynch började skjuta film digitalt,
ja.
Alltså Inland Empire, som man ju var, ja, förmodligen sista filmen han gjorde då, som jag tycker väldigt mycket om på många plan, men där har man väl ett, just ett sånt exempel liksom, att om han hade haft en budget att förhålla sig mot, då hade det kanske inte blivit så oerhört långt, ja, och så extremt många sidospår. Och jag menar, det kan ju vara en kvalitet i sig, men jag tror att Inland Empire är väl just en sån film där man hade behövt tajta upp lite för att få maximum impact, ja, på allting liksom.
Ja. En annan klassiker är ju Peter Jacksons King Kong, efter att han har gjort jättesuccé med filmer som alla gillade, att de var långa, så bara, nu ska jag göra King Kong, och den är en och en halv timme för lång, men det är ingen som vågar säga till mig att den är det.
Så, för han åt ju bananen under hela inspelningen, så att han var verkligen going ape.
Ja. Och gick ner väldigt mycket vikt då också.
Ja, gjorde
så, bananätande.
Banandieten funkar bra.
Ja,
men
betyg
i alla fall,
från er, 4-4.
Ja, 4-4.
Ja, det blir 4.
Alla 4-4. Alla måste läsa den.
Ja, jo, men riktigt
den
bra.
Är riktigt bra. Det är riktigt
från
bra.
Image Comics.
Ja. Kul. Jag tänkte, jag pratade förra veckan om Sur la piste du marsupilami, som var en glad överraskning.
Oba.
Nu tänkte jag prata om till glad överraskning, men inte i samma nivå som att jag trodde att den skulle vara helt värdelös. Nämligen, jag råkade kliva på Kick-Ass 2, filmen som kom förra sommaren, tror jag. Gick på bio under en kort period. Uppföljare till Matthew Vaughns, tycker jag, underhållande Kick-Ass. Och nu är det inte Matthew Vaughn längre, det är någon annan som regisserat. Han heter Jeff Wadlow, och det intressanta med honom i seriesammanhang är att han är uppskriven för att regissera X-Force-filmen. 2016 ska den komma. Men i alla fall, och det här är ju alltså, Kick-Ass har lite problem med att sluta vara brottsbekämpare, så han håller på, han och Hit-Girl fortsätter efter att ja,
de egentligen
händelserna i Kick-Ass, de borde lägga av, men det gör de inte. Och sen så det börjar med lite träning tillsammans, och sen så fortsätter storyn med att Kick-Ass börjar samarbeta med andra då, vad heter det, brottsbekämpare, vad heter det, som säger, amatörbrottsbekämpare, ja, som vi kallar, ledda av en väldigt bra Jim Carrey som Captain Stars and Stripes. Nej, Colonel Stars and Stripes, vilket i serien var Colonel Stars och Lieutenant Stripes, som de nu har tryckt ihop till en karaktär. Och jag har inte läst Kick-Ass 2, kan jag säga redan nu.
Jag tror jag har gjort det.
Men, precis, det är väl det. Och den här filmen var bättre än vad jag trodde, fram till minut 45 när de introducerade, jag kollade noga vilken tid det var, för det var de introducerade nämligen en form av taser, som The Vomit Stick kallar de för, som man blir taseren, det gick på något sätt ultraljud som hade uppfunnit, som gjorde att man spontant kräktes och spontan diarré samtidigt. Och de som känner mig vet att det finns nog ingenting som tar ur mig ur en film så mycket som bajshumor. Det är, jag tolererar mycket, men
i Airplane,
det finns ingen, alltså det finns ingenting som är, alltså det kan finnas tillfällen där jag tycker det är kul, men då ska det vara liksom kombinerat med någonting. Men bara förstår det,
det är kombinerat
liksom.
Både bajs och
ja, det är inte så jag menar. Utan vad jag menar är att det här är skämtet bara, och vi visar kräks och bajs. Det är liksom det som är skämtet, och så någon slags, men ja,
hur och sen så kör de på det för mycket då.
Nej, det är bara den scenen, men den scenen var verkligen så här, jag var så här,
och sen så gick det inte längre för dig.
Nej, alltså sen det var den som var, sen blev det, vad heter det, det reste sig och blev lite bättre liksom, men ja. Fan vad kul det är att göra podcast med två 12-åringar ibland. Hur som helst.
What? Jag förstår inte vad du menar.
Jag tänkte göra en rätt kort recension. Han som spelar Red Mist, Christopher Mintz-Plasse, som har gjort andra filmer.
Vad heter han?
Ja.
Kristoffer Mintz-Plasse heter han.
Wow.
Stavar så här. Kanske känner igen namnet.
Wow.
Ja, var med i Superbad och så. Han spelar ju då the motherfucker i den här fönstret.
Ja, precis, det är hans namn.
Han är helt värdelös. Det är fan det sämsta som har någonsin har fått vara framför en tv-skärm.
Wow.
Han har aldrig varit bra i någonting och han kommer aldrig, nej, det kanske han kommer bli. Men än så länge, det jag har sett i hans tv-karriär eller filmkarriär är det var någon som sa någon gång, det var någon skådespelare, att jag skulle kunna slå vad om att det här är en Trading Places-skämt. Att två filmproducenter har sagt att vi kan göra den här till en stjärna. Nej, det kan du inte, $5. Och jag tror att Kristoffer Mintz-Plasse är en sån. Wow, resultatet av ett sånt vad.
Wow.
Hur som helst, han, och om då filmens skurk, som ska vara superond och elak, en kille som man bara garvar åt, oavsett hur det är. De har lyckligtvis tonat ner honom från serien. Vad jag förstår som så var det gruppvåldtäkter och mord av barn i serien.
Ja, det är mycket möjligt.
Inte riktigt lika illa, men på gång. De gör ett våldtäktsskämt. Och våldtäktsskämt ska vara jävligt, jävligt roliga för att jag ska tycka att det är värt att ha med dem, känner jag. Så att det, punktvis så känns det som att det är mycket skit i den här filmen. Men punktvis är det
finns verkligen, det låter verkligen
bokstavligen.
Ja.
Jim Carrey har ju efteråt tagit avstånd från den här filmen för att den var för grov eller var, förstår du varför?
Ja, absolut. Jag förstår varför han tycker att den är för grov, men att inte förstå att den skulle bli sån efter han kan inte ha läst serien, han kan inte ha sett första filmen. För det är inte så att det blir super mycket värre än den här liksom.
Okay.
Och de scenerna han har gjort när han spelar in kan inte ha varit så här. Det är inte så att han så här, va? Det är inte så här, vad heter det, Caligula, Helen Mirren situationen att de har liksom så här
spelat in hardcore scener på natten som de säger.
Ja, precis. Utan i det här fallet så handlar det om att han har ju bara gjort det någon slags, han har, jag vet inte, gjort någon slags vändning efter att han gjort filmen och ångrat sig liksom.
Efterklok,
tappade lite respekt för Jim Carrey när han höll på med det där. Det är lite så här, gör filmen eller gör inte filmen. Och sen så, jag vill inte göra reklam för den här, för det är så mycket våld i den. Okay,
men du fick betalt i alla
fall. Du fick betalt för att göra filmen och du måste ju ha fattat att det skulle, hur som helst. Men om man bortser från de här punkterna av som är jättedåligt, så finns det liksom ändå, jag trodde att den skulle vara genomusel, men den är rätt kompetent berättad ändå. Så att jag skulle säga att den får en tvåa, men jag skulle sätta betyg för den liksom, så men jag trodde att den skulle vara en etta liksom, egentligen. Och John Leguizamo är med, är bra, rolig. Och sen så finns det några sköna knasskurkar som jag gillar också, bara väldigt typiskt Mark Millar. Man kan väl säga så här, när man tydligt märker att det är Mark Millar som har skrivit någonting, då är det inte så bra. När man tydligt har gått ifrån hans originalgrejer, då blir det lite bättre. Och det var ju samma sak med första Kick-Ass, tyckte jag. När man märkte att det var Matthew Vaughn som gjorde en bra film, då kändes det som en bra film. Och sen de elementen som var så här, ja, det här har på något sätt överlevt från serien. Så
det, ja, men det är ett av de få tillfällen jag faktiskt var glad över att man ändrat så pass mycket från en serie till en film. Och det blir mycket bättre.
Precis.
Men detta.
Jag blev förvånad att den var ändå höll så pass hög kvalitet på så många ställen. Så.
Ja, okay.
Och så pass hög kvalitet alltså runt två.
Blir du sugen att se om ettan istället?
Ja, den har jag på Blu-ray, så den tänkte jag skriva om. Och se vad jag faktiskt tycker om den nu när jag så här.
Ja. Eftertankens kranka blekhet.
Precis. Vi går vidare till matporr med
Jo, jag har köpt en inbakad dubbel här.
Så att säga. En kalsone.
Ja, precis. För jag, ja, i min,
eller en
i mitt sökande
en
efter
kalsone med flygande tefat,
va? Just. Ja, det kanske är. I mitt sökande efter mer matmanga så har jag tagit hem Food Wars Shokugeki no Soma. Av Yuto Tsukuda och tecknat av Shun Saiki, som inte föll mig i smaken. Trots vältecknad mat och så.
Vilken typ av matmanga är det? För det är den senaste som du recenserar, som jag tror du kommer bli en uppföljare på, är ju mer så här lågmäld och
exakt.
Vardags rolig så där. Men det här verkar vara mer någon så här fighting cooks eller?
Ja, men typ, men ja, han, det är en shonen-serie. Jag tror det är det som är problemet, att det här är för typ 12-åriga killar
som, och så som vill ha lite action med sin matmanga.
Ja, men typ, så precis, det är matkamp, och onödigt sexualiserade scener. Så, som att han, han försöker slå sin pappa i matlagning. Han ska tillaga en rätt och han är superbra. Men hans pappa är ju snäppet bättre hela tiden. Vad fan! Och strax därpå så testar han att göra bläckfiskarmar med jordnötssmör. Som är precis lika gott som det låter. Alltså inte alls.
Nej.
Men han, han tvingar ändå en ung tjej att äta det här. Smaka på hans mat.
Mm.
Och ja, då får man en tentakelporrbild för att illustrera hur...
Hur det känns att äta den här. Okay. Hon känner sig...
The taste of the squid legs was so wrong and turned into a flavor so twisted I felt I had been molested from head to toe. Av en bläckfisk.
Hokusai, gå och lägg dig.
Ja. Och sen ingen problematisering av det, utan han är bara jättesnygg och härlig, den här killen, och så jävla cool. Och sen så fortsätter det med... Så här, han lagar mat och allt så gott. Och det är så gott så att
så fort
någon äter det här, så får de som en slags matorgasm. Så här, en ond kvinna försöker köpa upp deras lilla egna restaurang. Så bara, nej, om jag inte gillar maten så är jag en missnöjd kund. Och då kan jag lika gärna hänga upp skylten typ. Och så äter hon lite. Och så bara, åh nej.
Man kan säga så att hennes ljudeffekter när hon äter är splish.
Ja, det är så saftig skinka nämligen som man sätter tänderna i här. With each bite, the rich juices of the perfectly roasted bacon explode inside my mouth. Men ja, det blir värre ändå.
Nej.
Jo, det blir faktiskt värre. Ni måste se.
No more.
Nu ska se här också. Ja, crispy on the outside, juicy on the inside. Together they create a savor and sensual taste experience. Och så står hennes biffiga livvakter som hon har med sig runt om och bara... Och han bara...
Dräglar.
Ja, och han bara, nej men det är lugnt, jag har gjort tillräckligt så att det räcker till er också. Och så får... Bara, nej men hugg in hörni. Och så får man det här vansinniga uppslaget. Jag vet inte...
Det är verkligen matporr.
Det är matporr alltså. Där de blir duschade av köttsaft, antar jag.
Ja, en av livvakterna slänger ut sin tunga för att fånga saften med den tungan där.
Ja. Nej, Freddy, jag vill inte veta mer om
nej.
Det.
Och ja, den här är en liten gorilla i ett japanskt bad.
Ja.
Och så fortsätter. Det är några innovativa matlagningsgrejer. Och så lite enkla matlagningsrecept. Men på det stora hela är det här det här är sunk alltså.
Ja.
Ja, och porr. Men
Food Wars.
Ja, food porn. Men desto bättre är ju min älsklingsmanga av Fumi Yoshinaga som nu är uppe i volym 3. What did you eat yesterday?
Just det.
som fortsätter att vara fantastiskt bra. Här volym 3 var nog bäst hittills, tror jag. Många fina sekvenser, dels med den här lite tillbakadragna advokaten som är gay men måste ta hand om en ung dam som ska praktisera och det blir dumt. Det blir så dumt.
Mm-hmm.
Och man får träffa hans matlagningskompis och hans föräldrar. Och de diskuterar lite om att de inte kommer att skaffa barn eftersom de är ett gaypar. Men höjdpunkten är shopping is like hunting. Här, kapitel 22. När man får följa honom, och det här är mina favoritsekvenser, när han jagar extra pris på råvaror. Det, som jag älskar. Och så är det klippt samtidigt. Parallell serien är en inblick i hans partners yrke som frisör. Vilket jag tyckte var väldigt spännande. Och han dels så lyckas advokatsnubben hitta fina extrapris och frisören lyckas ragga upp en ny bra kund. Så han brukar övervinna en tystlåten kund. Han bara lockar fram precis det han vill höra, så har han en bara secured, hon kommer komma tillbaka igen.
Underbart.
Och alla andras kollegor bara, hur lyckas han med det? Han är ju bäst.
Mm-hmm.
Jag tyckte det var intressant, för det var att han sa, det finns två olika typer av de som blir klippta. När folk kommer till frisören så ser han direkt att där är en som pratar och där är en som ska helt tyst och bara bläddra i tidningen.
Ja, just det.
Ja. Och nu tänker jag gissa här. Jag tror att Anton är en sån som pratar och Anders Jag är lite kluven, men jag tror han kan vara lite, jag tror han kan vara lite tyst som stenstod alltså.
Nej, jag pratar väldigt mycket med min frisör.
Ja.
Som regel.
Ja. Och Anton,
jag har spelat in hur många avsnitt podcast är. Hur många timmar? Det är klart jag pratar.
Ja.
Ja.
Nej,
ja.
Det är intressant.
Ja. Ja. Och du klipper uppenbarligen själv.
Va?
Wow!
I wish.
Across the bar.
Det hade varit billigt. Ja, ja, men fortsätt att vara väldigt bra. Mm. What did you eat yesterday? Mm.
Han är frisören, han är lite lik dig.
Kanske, ja, han har lite mer sån här väktarskägg, men...
Om vi ska avrunda avsnittet så har jag också tittat på lite film.
Jaha.
Eller en tv-serie närmare bestämt. Jag har äntligen skaffat Venture Brothers säsong 5.
Mm.
Ah.
Fick bli på DVD för att vi har ju den här Blu-ray-problematiken vi har pratat om tidigare i avsnittet.
Ja, för det finns ingen svensk distribution för.
Nej, det gör inte det. Återigen får man ett jättesnyggt helhetsintryck av det här, för att de har ju för alla förpackningar har de ju lånat estetik från festliga saker, tv-spel, och den här gången är det såna här Find Your Own Fate böcker, så att det är en väldigt braskande omslag där en pterodaktyl har huggit tag i
Hank.
Nej, deras flygplan.
Jaha, okej.
Och ja, vi har ju pratat en del om Venture Brothers tidigare, men det är ju...
Jag bara nämnt, tror jag, lite så här, som en slags allmän rekommendation.
Ja, precis. Vi hade ju sett första avsnittet på tredje säsongen, tror jag det var, där en Marvel Comics nummer 1 far väldigt illa.
Just det.
Här får man vara förskonad från dylika hemskheter, men däremot så bygger man väldigt roligt vidare på allt som har kommit till tidigare säsonger, för det är ju... Det är historien om Venture Brothers, deras misslyckade före detta pojkäventyrare som nu Rusty Venture, som är Dr. Venture, som är en misslyckad forskare som har svårt att liksom nå upp till sin fars höjder. Så det handlar ju mycket om den typen av tillkortakommande problematik, kan man säga. Här så sätter han igång så storslagna projekt tillsammans med sin mycket mer lyckade broder, som ju faktiskt var en sorts en fullt utvecklad tvilling, kan man säga.
Som han ströp i. Jag får med att han försökte strypa dem. Det är därför han inte är fullt utvecklad.
Ja, precis.
Men alltså i livmodern.
Så att han är ju kortare och mer framgångsrik än
bara extremt mycket mer framgångsrik.
Ja, för han lyckas ju med sina projekt och sådana grejer. Men i alla fall, sen så bröderna börjar ju växa upp. Så det är lite tonårskrisande på gång, vilket är väldigt roligt. De hanterar ju det på lite olika sätt. Den ena brorsan blir en lite svartklädd emo-snubbe, medan den andra börjar gå runt i någon sorts kraftdräkt som man hittar någonstans.
Är det Hank?
Ja.
Ja, och det är väl en kraftdräkt som är gjord för kvinnor.
Ja, precis. Så det, vilket gör väldigt många fina scener. Sen så, för det här är ju liksom referenshumor på sin optimala nivå, tycker jag. För att här är det så mycket påskägg så att man nästan storknar efter ett tag, så att varje bildruta är liksom tryfferad med så olika grejer.
Det är någon grej i första säsongen, tror jag, där de har en Major Tom som är ute i rymden.
Ja, precis.
Ground control to Major Tom. Och så
är David Bowie fortsätter ju vara... Han utmålar sig som The Guild of Calamitous Intents ledare, men han är tydligen ska vara bara en sorts patsy.
Ja.
För det är någon annan som är...
Är det många avsnitt med Phantom Limb? Det är din favorit.
Ja, han är inte med jättemycket. Här är lite andra Arch Nemesis som dyker upp.
Det är så många bra karaktärer i den här serien.
Sergeant Molotov Cocktail som är mycket, Sergeant Hatred,
Dr. Orpheus.
Han är inte med så jättemycket här heller. Men tyvärr. Tyvärr. Men däremot så är ju ett väldigt fascinerande avsnitt där just Hank de kraschar i djungeln då på grund av den här pterodaktyl-episoden, och han blir en koffein filtrerad Batman. Eller The Bat, you can call me The Bat. Dyker han upp som för han börjar äta det, alltså kaffeplantor, kaffebär. Med katastrofala följder.
Vad heter den andra brorsan? Hank och
Dean.
Dean, ja. Det är Dean som är lite som är lite med Butch.
Ja, ja, lite svårare. Men jo, men så att, som ni hör, det här är ju ja, extremt skojigt. Man får mer av Bill the Quiz Boy och hans onda nemesis som är stenrik och köper all så här memorabilia.
Ja,
han har på sin jakt som han har köpt från Dr. Venture, så har han faktiskt återuppbyggt ni vet det här rummet som är med i första scenen på Raiders of the Lost Ark. Komplett med pilar i väggen och sånt där.
Ja, jag såg det framför mig. Ja,
fantastiskt. Så ja, men så att det här är verkligen askul och alltså teckningarna blir ju ännu bättre och JG Thirlwells musik blir ju bara bättre och bättre, så att det är bara att köpa till alla och en var.
Just.
Det är ju ett par specialer som extra material också som jag ska spara till Halloween då, för det är Halloween
avsnittet. Jag måste faktiskt rekommendera, när du ändå pratar om det, jag har sett inne på säsong 5 av Archer som är också samma typ av tecknad absurd humor, mycket snusk, mycket våld och helt konstiga karaktärer. Säsong 5 den var så väldigt bra. Jag har gillat alla fyra säsongerna, men de dippade inte superbra 3-4 så här. Säsong 5 är genialisk. Det börjar med ett första avsnitt där de kanske på 3 minuter gör en tokig crosscut över allt som händer under hela säsongen. Att man bara får se utsnitt av saker som kommer hända under resten av säsong 5. Och sen så när man väl ser avsnitten så inser man att man har tolkat det som händer. Alltså man kom, just det där var med i första introt, men det var händer på ett helt annat sätt. Alltså så att de har liksom så här, det är som att de en extrem spoiler, och spoilern är att stämmer inte överens med avsnitten sen.
Ja, det är ju trevligt.
Men det roliga också att det är Archer Vice, för det handlar om bara väldigt snabbt att de har blivit utsparkade från sin hemliga organisation och måste finansiera på något sätt, och det enda de har att finansiera med det är 200 kilo kokain. Så de måste hitta sätt att sälja den här kokainen, och det sättet, ja, fantastiskt bra i alla fall. Så jag kan verkligen rekommendera säsong 5 av Archer. Riktigt kul faktiskt. De har nått den liksom som en ny nivå av knashet.
Ja, underbart.
Det här är inte planerat att prata om, men när du pratade om Venture Brothers så jag måste se, jag sitter ligger någonstans i mitten av säsong 3, så jag måste ta mig tid och ta mig igenom det här.
Ja, det var ju den svåra tredje säsongen, just för att de delade ju upp säsongen på 2 när man köpte. De kunde köpa 2 släpp då på, istället för att få hela säsongen på ett paket. Det har de slutat med nu, vilket jag är väldigt tacksam för. Men ja, som sagt, ett par dagar kvar till Lovecraft-festivalen, så kolla in det uppdaterade programmet på www.shplf.se.
Och sen är det en dag kvar har ni på er. Den 30 september är sista dagen man kan lämna in sina bidrag till vår fantastiska Daria Morgendag för tävling, där man kan vinna en fantastisk snygg väska som hon har designat med Totoro el Muerto. Där Totoro tecknad i Dia de los Muertos stil. Väldigt, väldigt snygg. Och den väldigt enkelt om jag tävla. Kom bara med ett förslag på vilken seriefigur som ni tycker att Daria ska ta sig an i sina nästa konstverk. Liten kort förklaring varför, och mejla till oss hogavserier@gmail.com eller Facebook eller Twitter.
Ja, vi finns typ överallt.
Vi finns överallt.
Instagram.
Ja, just det.
Precis. Tänd er hogavserie, vad heter det, spotlight. Som ni har hemma. Jag har ingen aning om vad som ska pratas om nästa vecka. Då har vi fått en ny lass med serier.
Ja, precis. Jag inväntar den.
En så kallad skitlass med serier. Nej.
Du kan inte sluta prata om bajs.
Nej. Allt är jävla kickass fel. Ja. Så jag vet inte riktigt vad som händer nästa vecka.
Nej, precis. Jag väntar med spänning på
det. Kanske Winterworld.
Wow!
Jag fortsätter att lova den.
Det blir intressant med tanke på att avsnittet släpps dagen efter att festivalen är slut, så vi ser om Anders överhuvudtaget kommer.
Nästa avsnitt,
precis.
Och därför, jävlar, när ska vi hinna spela in
det? Det kommer bli intressant, men du kommer vara en blöt fläck den inspelningen. Vi löser det. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och säger läs
mer
serier.